Hörrni, nu har vi kommit till den där sista delen av sommarens serie om Jesus alla jag är-uttalanden i Johannes evangeliet. Och för en sån som mig så är det väldigt skönt ibland att skylla på den där tryckfelsnisse. Har ni hört talas om honom? Han som kommer in och som vi kan skylla på när det blir fel ibland när vi skriver grejer. Jag vet, det är ingen som har nämnt någonting för mig, men den här söndagen har vi under hela sommaren annonserat helt fel. Ingen har märkt det? Nej. På temat har vi haft Jesus som säger, jag är vinträdet. Ja, säger han ju aldrig. Nej. Där kom både er och min bibelkunskap på skam. Ingen har märkt något, ingen har tänkt något. Men det är faktiskt en enorm skillnad. Det är det som är hela poängen med den här berättelsen. Att Jesus säger, jag är vinstocken. Och ni är grenarna. Och tillsammans utgör vi ett vinträd som bär frukt i den här världen. Så därför är det en avgörande skillnad på om jag ska predika om vinträdet eller om jag ska predika om vinstocken. Och jag väljer att hålla mig till skriften och ska tala om vinstocken. Tack för Daniel och Winnie som i sista sekund kunde ändra grafiken så att det blev rätt. När jag började stilla mig in för den här texten så noterade jag, ni vet, ni som känner mig och har hört mig predika mycket vet att jag älskar Johannes. Jag älskar Johannes utvecklade bild av vem Kristus är, vad Jesus har gjort för oss och allt sånt. Men jag, just den här liknelsen gillar jag inte. Jag kom på det. Att det var någonting i den som skavde i mig. Jag har läst den, noterade jag, med lite andra glasögon. Jag har lyft den ur sitt sammanhang. Och kanske att jag i min ungdom har läst den med liksom lite radikalare, frikyrkliga, aktivistiska glasögon. Där när Jesus säger, bli kvar i mig, har mer varit ett krav än ett erbjudande. Det finns någonting i den här bilden om att ansa bort det som inte bär frukt som har skapat lite kramp i mig. Vad är det att bära frukt? Har jag inte burit frukt? Får jag inte vara med då? Ska jag kastas bort och eldas upp? Det finns någonting i de här berättelserna som har liksom gjort att jag har läst Johannes med god behållning, men liknelsen om vinstocken har jag liksom läst snabbt. Men när jag placerade in den här liknelsen i dess kontext, i dess sammanhang, så märker jag att det finns ju en annan ton i hela berättelsen. Och kontexten är Jesu avskedstal. Det är när Jesus ska ta farväl av sina lärjungar. När han ska ingjuta mod, när han ska ingjuta, ni vet det där som är mina sista ord till er. Vad ska det vara? Det viktigaste. Det är i det sammanhanget som den här liknelsen trädde fram. Och Johannes, han inleder sitt avskedstal så oerhört vackert. Eller Johannes, Jesus inleder sitt avskedstal i Johannes så oerhört vackert. När Jesus säger i Johannes 14, känn ingen oro. Jag tänker att det är så Jesus, att han vill verkligen förmedla det nu. Jag ska lämna er och det är klart att ni känner oro, men känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara där jag är. Sen är hela avskedstalet ett tal om kärlek, om enhet, om vår identitet i Kristus. Och fadern vävs samman med sonen som vävs samman med oss. Den där märkliga föreningen som gör att du ibland kanske hör en kristen säga, jag och Gud. Jesus är min vän. Eller när vi vittnar om vår väg till tro så kan vi säga, han fick tag i mig. Jag är hemma hos Gud. Johannes andas det där icke-religiösa språket om den märkliga föreningen. Där jag förenas med Kristus. Och som är grunden till det där mycket, mycket märkvärdiga som alla kristna i alla tider har tänkt och trott. Nämligen att Kristus bor inte i tempel gjorda av människohand. Kristus bor i mig. Hur i all sina dagar är det möjligt? Det handlar Jesu avskedstal om. Och sen så efter att han har talat om det där, om kärleken, så börjar Jesus tala om den helige anden. Och han säger i Johannes 14, versen 15-18, om ni älskar mig kommer ni hålla mina bud och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, men eftersom världen inte ser den och inte känner den, men ni känner den. Eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Och sen är det som att Jesus säger, tänker jag, fantiserar jag med darr på stämman och med eld i ögonen. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Tänk att han säger det i sitt avskedstal. Jag ska inte lämna er ensamma, jag ska komma till er. Och lite längre fram ifrån vers 26. Men hjälparen, den helige anden som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt, påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Vilket avskedstal. Känn ingen oro. Tappa inte modet. Nu har Jesus krattat manegen, förberett hjärtarna, lagt ut kontexten för att ge dem den här liknelsen om vinstocken. Vi reser oss upp och lyssnar på dagens text från Johannes 15, versen 1-10. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt den ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Men om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud så blir ni kvar i min kärlek så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Herre, välsigna den här texten. Tack för ditt ord som är levande och verksamt. Och jag ber att det ska få röra vid oss idag på ett särskilt sätt. I ditt namn vi ber. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Låt mig säga någonting om att Jesus säger att han är den sanna vinstocken. Vinträdet eller vinstocken, det var en vanlig bild genom hela gamla testamentet på Israel, på Guds folk. Gud säger ofta, han kallar ofta israeliterna för sin vinstock eller sin vingård eller sin planta. Han använder det bildspråket rikligt. Exempelvis i Jeremia när profeten profeterar domsord över Israel så säger Gud, jag planterade ju dig som ett ädelt vin, en ranka av yppersta slag. Hur kunde du förvandlas till en usel och främmande vinstock? Så när Jesus säger till dem, jag är inte bara vinstocken, utan han säger, jag är den sanna vinstocken. Så placerar han sig själv rakt in i Israels historia. Och tidigare i Johannes evangeliet som vi har predikat över i den här sommaren, så har Jesus liksom gjort detta. Han har placerat sig själv mitt i den judiska historieberättelsen. När det var påsk, när de firade påsk, så träder han fram och så säger han, jag är livets bröd. Eller när de firade lövhydd och högtid, så säger han, jag är det levande vattnet, jag är ljuset. Och så tar han allt det där som Gud hade lovat Israel och så placerar han sig själv mitt i detta. Och det är klart att han retar upp människor. Det är ganska oerhörda anspråk han gör. Nu har de här texterna missbrukats i den kyrkliga historien. Mycket antisemitism har liksom hämtats här ur. När man skapar en ersättningsteologi och tänker att Israel var det som var och nu kommer Jesus och han är den som är. Det var de som dödade Kristus och nu är det liksom någonting nytt. Jesus själv använder aldrig de orden, även om han radikalt placerar sig som det löfte Gud hade gett till Israels, uppfyllandet av det löftet. I Matteus 5:17 så säger han, tro inte att jag kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Därför är den kristna kyrkan i Kristus en inympning i den judiska historien. I den judekristna löftet, Guds agerande mot sitt folk. Först ett folk och sen i Kristus införliva hela världen i detta. Det är en kontinuitet i den bibliska berättelsen. Inget avbräck. Allting hör samman. Så när Jesus säger att han är den sanna vinstocken, så kliver han in och så säger han, jag är allt det Gud har lovat den här världen. I mig har ni det. I mig som person. Och det är klart att det ändrar radikalt deras perspektiv. Kanske, och det här säger jag med liksom en vetskap om att bibelteologerna säger olika saker, men jag tycker om idén om att Johannes också har nattvarden i åtanke när han liksom, när han berättar berättelsen på det här sättet. Vinet som vi dricker, brödet som vi bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp och blod? Nattvarden är en gemenskapsmåltid där vår gemenskap med Gud och varandra manifesteras i en enkel måltid. Bli kvar i mig, säger Jesus. Och Lukas, han har snappat upp några ord i sin berättelse om när nattvarden instiftas som förstärker känslan av gemenskap och kärlek i den måltiden, som jag har kommit att tycka mycket om. I Lukas 22 kapitel, versen 14-16. När stunden var inne la han sig till bords tillsammans med apostlarna och han sa till dem, hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid med er innan mitt lidande börjar? Jag säger det, jag kommer inte äta av den igen förrän den får sin fullkomning i Guds rike. Bli kvar, eller blir kvar. Det uttrycket används 10 gånger i den här lilla korta liknelsen. Det är vi som ska bli kvar i Jesus. Men han lovar att också bli kvar i oss. Och Jesus är kvar i Faderns kärlek. Och Jesus längtar efter oss. Han längtar efter vår närhet till till honom. Och relationen med Kristus beskrivs här nästan intimt och nära. Och det är så jag ser på min tro också. Min tro är inte ett krampaktigt sätt att leva. Det handlar inte om religiösa föreställningar eller intellektuella idéer om hur världen är konstruerad eller en märklig världsbild som jag har valt att tro på. Det är inte idéer om Gud. Det är en relation med Gud själv. Och Bibeln går så långt att den beskriver den där relationen som en förening. Bli kvar i Kristus. Ibland säger man om sekulariseringen att sekulariseringen är liksom kyrkans värsta fiende. Och ibland har vi drivit på sekulariseringen. Jag vet att det tar emot att höra det. Det tog för mig att tugga i med den sanningen. Men jag bara inser att om vi som kyrka placerar tron utanför oss själva. Den är ett idépaket. Den är ett sätt att leva. Den är föreställningar om världen. Jag gör så, jag går dit, jag är sån. Då sekulariseras vi. Därför att tron har sitt ursprung i oss. Kristus vill att vi ska vara förenade med honom. Därför är tron någonting helt annat. Och den måste få fortsätta att vara det i en högre utsträckning i mitt liv, i ditt liv och i vårat liv. Den sanna vindstocken. Så, till den delen av texten som kanske kommer lite extra nära, det där ansandet. Jag är ingen trädgårdsexpert, verkligen inte, det vill jag påstå med emfas. Jag är ingen vinodlare heller, men jag har förstått en sak. Och det är med hjälp av en liten tysk trädgårdstomte som kommer hem till oss 2 gånger om året och beskär våra fruktträd. Med risk för reklam, men en av de här, ni vet, när pensionärer kan fortsätta att jobba, ni vet dem. Ja. Det finns ett av de företagen här i stan som har en underbar liten person. Han är väldigt kort och han ser ut som någon sorts trädgårdstomte. Och han kommer att beskär våra träd. Det är en underbar upplevelse varje år. Och han har förklarat för mig att det han gör är att han koncentrerar växtkraften till de grenar som bär frukt. Det låter enkelt. Det ser trassligare ut när han står där i träna och klipper och grejer och donar. Men det är precis det som den här berättelsen handlar om. Att ett vildvuxet vinträd, det sätter grenar åt alla möjliga håll. Även de grenar som inte bär så mycket frukt tar ju mycket energi. Men det här är ett förädlande, ett ansande. Att liksom skapa så mycket frukt som är möjligt. Hur går det till i ett kristet liv? Det verkar som om Johannes i alla fall plockar upp ett Jesusord som handlar om att det handlar om Guds ord i våra liv. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Och Hebreerbrevets författare följer upp den här tanken i sitt 4:e kapitel och skriver till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd. Det tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom. Allt skapat ligger naket och blottat för hans öga och inför honom är det vi ska avlägga räkenskap. Jag älskar teologi, studerar teologi och jag funderar mycket över hur vi ska läsa och förstå Bibeln. Men idag så skulle jag vilja lägga till en dimension till bibelläsandet. Det är inte du bara som ska läsa Bibeln. Och det här blir lite läskigt. För du och jag ska ställa oss på en plats där vi vågar låta Bibeln läsa oss. Vad händer i ditt inre när du speglar dig själv mot det Guds ord som du möter? Att låta Bibeln rannsaka och läsa dig. Det är att inte göra som jag gjorde när jag kommer till en sån här jobbig text. Bara hoppa över den. Tycka att den skaver för mycket. Utan att stanna där och fundera över vad i mitt liv är det som gör att den här texten skaver. Och att våga göra justeringar. Våga låta bibelordet tillsammans med den helige ande forma mig. En av de svåraste sakerna att förstå i Nya Testamentet kanske är det nya livet i Kristus och helgelsen. För det verkar som om Paulus i alla fall har lite svårt att få ihop teori och praktik. Alltså hur blir vi heliggjorda i Kristus? Hur märks det på oss att han helgar oss? Att han renar oss? Vad är det? I teorin så har Paulus det väldigt klart för sig. Exempelvis i andra Korinthierbrevet 5, 17-18. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus Jesus och ställt mig i försoningens tjänst. Det gamla är förbi. Där har du teorin. Eller i Romarbrevet 6. Vad innebär nu detta? Ska vi stanna kvar i synden för att nåden ska bli större? Naturligtvis inte. Vi som har dött bort från synden. Hur ska vi kunna leva vidare i den? Vet ni då inte att alla vi som har döpt in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Ett nytt liv i Kristus. Döda för synden. Där har ni teorin. Men praktiken. Den ser lite annorlunda ut även i bibeltexten och även i Paulus dagliga brottningskamp både med sig själv och med de församlingar han har grundat. I Romarbrevet 7 skriver han: vi vet att lagen hör till det andliga, men själv är jag av köttslig natur, såld till slav under synden. Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill det gör jag inte, men det jag avskyr det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då medger jag att lagen är något gott. Då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Vänta nu Paulus, det där känns ju som en easy way out. Alltså. Skylla på synden så fort du trasslar till dig för dig. Ja, i Kristus är jag ju någon, men det är synden i mig som handlar. Men jag tror att det är det som är våran lott i det här livet i väldigt hög utsträckning. Han, Paulus, lägger ut en teori om syndernas förlåtelse, vårt nya liv i Kristus, den nya skapelsen, samtidigt som vi kämpar med oss själva och vårt gamla liv. Jag vet att biskop Bogerts, han kommenterade dopet vid något tillfälle och han sa att den gamle Adam han blir dränkt i dopet. Men problemet är bara att han simmar så bra. Och dyker upp och gör sig påmind genom hela vårt liv. För om det vore så enkelt att synden bara försvann ur våra liv så skulle inte breven se ut som de gjorde. I Korint så är det någon som ligger med farsans nya kvinna. De dricker sig berusade på nattvardsvinet. De ljuger för varandra. Det är splittringar i församlingen. Det låter inte för mig som om de har dött bort från synden helt och hållet, va? Därför finns lösningen, tycker jag, för mig själv i resonemanget i Galaterbrevet 3, versen 26-27. Där Paulus skriver ut att alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Därför säger jag till varje person som döper sig i vår kyrka, vi gör det allihopa, vi använder samma dopundervisning där vi säger att i Kristus, i dopet, så iklär vi oss Kristi rättfärdighet. Så när Gud ser på dig så ser han Kristi rättfärdighet. Det är därför han tillräknar dig rättfärdighet. Sen är det tyvärr så att hela livet kommer att vara en strävan och en kamp för dig och mig att bli de vi redan är i Kristus. Rustningen är för stor. Dräkten passar oss inte. Och den kommer inte att göra det på den här sidan jordelivet. Det är därför kristna kyrkan talar om helgelse, att leva rent. Att fundera över hur du ska hantera dina relationer, dig själv, ditt liv. Och så blir det ett ansande. Notera. Jag tänkte på det nu när jag läste texten. Faktiskt inte mina förberedelser. Men ni vet att Johannes, han har en väl utvecklad idé om vem Jesus är och vad han har gjort för oss. Och så säger han: varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han. Vi är så djupt förenade med Kristus. Så när Kristus talar om dig så talar han om sig. Varje gren i mig. Inte varje gren på dig. Utan varje gren i mig. Och så vill han att vi förädlas och att vi får vara där vi ska vara i den här världen. Till sist då, någonting om frukten. För det är det den här texten handlar om, trots allt. Tanken går snabbt till Paulus undervisning om andens frukter i Galaterbrevet 5:22. Men här går det att läsa ut några andra resultat av vår förening med Kristus. När vi blir i honom, när vi blir inympade i den där sanna vinstocken. Tre saker. För det första så tror jag att livet med Kristus, när vi är förenade med Kristus, så kommer vi att präglas av kärlek. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud så blir ni kvar i min kärlek. Så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Vi vet att Johannes brukar kallas för kärlekens apostel. Eftersom det är ett så framträdande tema i alla hans texter. Jag tror faktiskt att det är så enkelt. Och samtidigt så svårt. Frukten av ett liv i Kristus, det är att vi blir mer kärleksfulla. Mer förstående, mer ödmjuka, mer har ett större tålamod med varandra. Och kanske krävs det i vår tid ett förtydligande kring den bibliska kärleken. Jag tror tyvärr det. Kärleken är ett ganska missförstått begrepp idag. Den kärlek som förkunnas i vår tid är ganska uddlös. Den är inte formande, den är inte vägledande, utan den är bara. Så uppfattar jag det ibland. Men det är inte en menlös eller kravlös eller konturlös kärlek. För Johannes så är den konkret. Och kärleken till Kristus tar sig uttryck att vi vill följa hans bud. Det finns en lydnad i kärleken. Precis som två människor som ger sig till varandra, så säger man ja till dig och jag säger nej till det. Det finns en trohet, en överlåtelse. Det är en kärlek med syftet att skapa trygghet nog för förändring. Som jag sa inledningsvis, att låta Bibeln läsa sig själv kräver mod. Men den där kärleken som Gud ger dig skapar trygghet. Du är på en trygg plats. Jag tycker att Jesus svar till äktenskapsbryterskan i Johannes 8 sammanfattar Johannes syn på kärleken väl. När Jesus säger: inte heller jag dömer dig, men gå nu och synda inte mer. Är ni med? Inte heller jag dömer dig, den trygga platsen. Men gå nu och synda inte mer. Riktningen, vägledningen, förändringen. Så kärleken tror jag är en viktig frukt utifrån den här texten. Det andra som Jesus lyfter fram i den här liknelsen handlar om Guds förhärligande. Som jag tror är väldigt, väldigt viktigt. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Alltså vi är så oerhört duktiga på att bygga våra egna imperier. Och vi vill så gärna lämna någon sorts legacy efter oss. Jag tänker att vi behöver göra Johannes döparens ord till våra. Återigen är det Johannes som har noterat något och som nedtecknar Johannes 3, versen 29-30, där Johannes döparen säger så här. Brudgum är den som har bruden. Brudgummens vän som står och hör på honom gläder sig åt brudgummens bröst. Den glädjen har nu blivit min helt och fullt. Han ska bli större och jag ska bli mindre. Det är Guds förhärligande som ska ske. Ingen människa står i centrum. Ingen av oss som tjänar honom ska ha ljuset strålkastarna riktade på oss. Även om vi har konstruerat det så att just nu så lyser de på mig. Men det är egentligen en felaktig konstruktion. För allt ljus ska vara på honom som har dött på korset för dig och mig. Som har förlåtit oss vår synd. Och Johannes beskriver sig som en vän till brudgummen. Han målar upp scenen av ett bröllop. Och så står han liksom lite vid sidan om. Och så säger han att det är brudgummen som har bruden. Det är den relationen, det är det som händer nu. Nu ska de gifta sig. Och när jag hör honom komma så blir jag glad. Det är glädje nog för mig. Jag blir inte glad för att ni applåderar mig. Jag blir inte glad för att ni upphöjer mig. För att ni kommer till mig i öknen. För att ni påstår att jag är en profet. Det gör inte mig glad. Det som gör mig glad är att han har kommit. För att hämta er till sig. Nu är min glädje fullkomlig. Han ska bli större. Och jag ska bli mindre. Det är sann frukt i Guds rike. I en levande församling. I ditt och mitt liv. Att Gud blir förhärligad och ingen människa. Till sist så tror jag, och här skulle jag vilja använda ett litet luddigt begrepp möjligtvis, men det finns någonting i sann frukt som har att göra med liv. Med liv. Jag är vinstocken, säger Jesus. Ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Och om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Aj då. Ytterligare en av de här svåra sakerna att förstå. Vi är många som upplevt bönesvar. Men jag tror nog faktiskt, om jag ska vara helt uppriktig, att de flesta av oss känner nog att majoriteten av våra böner förblivit obesvarade. Varför är det så? Är det för att jag inte har varit kvar i Kristus? Är det för att hans ord inte har blivit kvar i mig? Det känns inte riktigt som en slutsats som rimmar med den känsla av kärlek och omsorg som den omgivande textmattan ger oss. Dessutom så verkar det som om Jesus, han svarar på många böner som bes av människor som inte alls känner honom bra. Tänk på officeraren och hans tjänare där hemma. Eller rövaren på korset. Eller kvinnan med blödningar. Det är människor som liksom bara tränger sig på i sin desperation. Gud svarar på deras böner. Men andras böner inte lika ofta. Kanske är det så att föreningen med Kristus inte har att göra med hur många timmar om dagen du läser din bibel. Eller hur många timmar i veckan du ber. Eller hur många gånger du går på gudstjänst. Eller hur mycket du kan liksom av det som vi gör. Kanske är det så att närhet till Kristus inte ligger primärt i de sakerna. Allt det är bra. Be mer, läs mer Bibel, ta mer tid i församling. Alltså allt det är bra, men kanske är det inte det som mäter din och min närhet till Kristus. Kanske är det vårt hjärtas djupaste desperation. Herre, förbarma dig. Tänk när vi ropar så, då är han inte långt borta från någon enda av oss. Och det är den närheten som behövs. Det desperata behovet av hans ingripande i våra liv. Tänk om det är det som är att vara i Kristus. Och då har han lovat oss att han ska höra vår bön och svara på den. Därför tänker jag att det här är en uppmaning till uthållighet i bönen. Likt den Paulus ger oss i Kolosserbrevet 4 och 2. Uthållighet, att strävan, att be, att fortsätta be, att tro att han kommer att gripa in. Och så säger Paulus i Galaterbrevet 2:20, men jag lever, fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ändå lever här i världen så lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig. Där har du livet, Kristus. Oavsett om han svarar på din bön idag, imorgon eller om han gör det när han kommer tillbaks, så har du livet i Kristus inympad i den sanna vinstocken. Det är där det flödar över.
Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Pingstförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt, eller om du fick några tankar eller funderingar, eller om du tog emot Jesus, så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida www.malmopingst.se. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via våra sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Du kan också ringa oss på 040 800 30. Har du något du vill att vi hjälper till att be för, så kan du mejla oss på forbon@malmopingst.se. Då når du vårt förbönsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst på söndagar klockan 10:30 eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge. Och Gud välsigne dig.